Välkommen till podcasten Hemma med små. Vanligtvis brukar vi träffa småbarnsfamiljer på Lilla Luckans familjekaféer. För att också kunna nå er i era vardagsrum spelar vi in en podcast där vi bjuder in intressanta gäster för att diskutera frågor som berör föräldraskap och hur det är att vara hemma med små barn.
Hej, jag heter Stella och jag jobbar på Barnavårdsföreningen. Vanligtvis hittar du mig på familjeluckan på torsdagar. I dagens poddavsnitt har jag med mig två gäster. Hej och hjärtligt välkomna med. Ni får gärna presentera er.
Jag heter Maja Ottelin och jag jobbar på Sydkustens ordkonstskola. Jag är planerare och ordkonstlärare. Så det betyder att jag har hand om olika projekt som handlar om att skapa och fantisera och vara kreativ med språket. Och jag jobbar framförallt med barn under skolålder, med olika projekt för dem och med bokpaket i skolklasser.
Och hej, jag heter Johanna Sallinen, kallas Nanna av de flesta. Och det där, jag jobbar på Folkhälsan, jag har jobbat över 10 år redan där som sakkunnig i språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik. Men i praktiken är mitt arbete att jag träffar egentligen vuxna som antingen jobbar eller lever med barn alltså. Och mest är egentligen småbarnspedagoger och föräldrar. Och tillsammans funderar vi på hur man skulle kunna skapa rika språkliga sammanhang för barnen. Det är sådana kortheter som jag gör.
Dagens podd handlar ju då just om det här att språkutveckling och läsningen och dens betydelse. Så då börjar jag med att fråga att varför är det där språket så viktigt? Det pratas ju ganska mycket om det och så. Men att nu får ni förklara att varför är det viktigt?
Jag tänker ju som så att språkligt rika och socialt rika sammanhang och det där förstås tillsammans med trygg anknytning och trygga relationer så skapar ju nog grogrund för barnets allsidiga utveckling och lärande och välbefinnande. Att språket är så otroligt mångfacetterat att det påverkar barnet på så många olika sätt. Språket egentligen finns överallt och behövs hela tiden samtidigt som det blir lite osynligt, men att det påverkar ju barnets identitet till exempel. Barn kan ju inte, eller ingen kan väl, men barn i all synnerhet kan väl inte skilja på vad de säger och vem de är, utan de uttrycker sig själv via så att säga det medel de har, via sitt språk, kroppsspråk och det talade språket. Och det där. Och sen är förstås språket medel för att kunna tänka och lära sig, men också uttrycka sin vilja och sina åsikter och sina känslor och så vidare. Så att det påverkar väldigt, väldigt brett och mångsidigt. Och så tänker jag nu, vi talar ju nu för tiden ganska mycket om självreglering och mentaliseringsförmåga och allt det här. Och det påverkar ju i det här breda eller i den här stora bilden också det på många olika sätt. Att barn har helt andra förutsättningar att utveckla sin självregleringsförmåga till exempel när de har möjlighet att sätta ord på sina tankar och formulera sina känslor och förklara sitt sätt att handla och så vidare. Så det här är nu ett kort svar på din fråga.
Är det Maja där något som du vill säga?
Jag tyckte det var ett kort svar, men det var uttömmande. Och jag tänkte på samma att språket är det jag tänker, det kan jag också säga, och kanske tvärtom, att språket som vi tänker på, så det är det som vi talar på, och det som händer inuti mig, så det kan jag visa för andra med språket, men såklart också med miner och gester, men att så där bland vuxna så tycker jag att språket åtminstone i vår kultur är jättecentralt. Och det är inte bara kunskap, utan det är liksom all sorts kommunikation och vällust och inspiration och fantasiförmåga. Att det vad man kan föreställa sig och tänka och berätta, det kan bli verkligt.
Vad heter det? Johan Althoff som jag tror att i något skede åtminstone titulerar sig som språkfilosof, så han har ju sagt just så här att språk är ju ingenting färdigt som vi har inuti oss, utan det, vi liksom lever och tänker ut, liksom vi har känslor och minnen och tankar och så vidare, men sen när vi liksom får lust att visa den för andra, så då rinner språket till. Och det där. Och jag tänker att det är kanske det här som vi behöver måna om hos barnen, att de får ett medel som rinner till när de behöver det.
Mm. Men jag tänkte också där att det här kommer vi säkert att prata om lite senare, men just småbarn, så det där är ju liksom föräldrarna så, och om barnet går på dagis och de här småbarnspedagogernas liksom uppgift att ge det där språket åt barnen, att liksom ge till exempel ord för de där känslorna, att inte bara liksom att nu stöttar han sig eller det är jätteledsen, utan mer sådär att oj, jag ser att du är jätteledsen, att liksom ge det där ord för de där känslorna. Och där också liksom, så lärde de sig sen i något skede att kunna själv sen berätta att jag är ledsen, till exempel. Och här kommer det ju bra fortsättning till det. Vem ansvarar för barnets språkutveckling?
Jag tycker det är alla som finns runt om barnet. Och det här är ju helt en sån här, vad ska vi säga, biologisk sak, att det är omgivningen som formar det där språket. Vare sig vi tänker på det eller inte. Vi som är omkring barnen, så formar vi barnets språk.
Mm. Absolut, och jag tänker också så här, no, det finns ju jättemycket på något sätt myter om det där barns språkutveckling och flerspråkighet och allt det där. Att, oj, att barnen fick språket gratis och de utvecklar sitt språk utan att man behöver göra någonting. Men på riktigt är det nog precis så där som Maja säger, att barn liksom bär på förutsättningar att utveckla sina språk eller sitt språk. Och det är omgivningen som påverkar hur det utvecklas och växer. Och just omgivningen är liksom alla vi vuxna kring barnet. Om du nu frågar vem som ansvarar för det, så är det förstås vi vuxna som ansvarar också för det. Så att vi får aldrig liksom utlämna barnet och tänka att oho, han lärde sig inte. Utan vi behöver alltid titta oss i spegeln och tänka att hur gör vi för att han också ska lära sig. Så att det där ansvaret ligger nog hos oss alla, som Maja sa.
Och jag tänker i mitt arbete, så det är ju huvudsakligen att vi stöder främst småbarnspedagoger, men också ibland just som idag föräldrar, att vara liksom trygga och ha ett språk som de tycker att fungerar för dem. Men att ur min synvinkel och så här när jag tänker på samhälle, så klart att det är just då småbarnspedagogernas daghemmens, alla de som fostrar barnen utanför hemmet, som har på riktigt liksom som ansvar och arbete att tänka på barnets språk när vi är i deras i sådana sammanhang där vi träffar barn alla dagar. Men det är såklart så att varje enskild förälder är sen den som kan styra om den vill med sina medvetna val.
Precis.
Ja. Det där, Maja, när du säger medvetna, så jag tänker att det är kanske där, ska vi säga, som kärnan finns. Alltså vi behöver vara medvetna om det. Just därför, jag sa ju tidigare att språket blir lätt väldigt osynligt, fast det är så viktigt. Så att det där, så att vi behöver stanna upp inför det och liksom se det och synliggöra det och vara medvetna om att vi har en stor möjlighet att berika barnens språk på ett helt annat sätt om vi är medvetna om det.
Jag skulle kanske jämföra det här med att när barn lär sig att krypa och gå, att det finns på något sätt inprogrammerat i oss människor att vi kommer att lära oss att stiga upp på två fötter i något skede och ta oss fram, de flesta av oss. Vi har liksom en sån munapparatur och vi har lungor så att vi kan andas och vi kan producera ljud och prat. Men ett barn lär sig att gå och springa fort om vi skaffar såna skor att den kan gå vart den vill, och kläder som håller att klättra och hasa och krypa. Så på samma sätt kan vi kanske tänka på att det finns mycket vi kan ge för att det där språket ska kunna liksom blomstra och vara smidigt och mångsidigt. Och det här är saker som var och en kan göra. Att alla kan inte köpa de finaste sportskorna och klätterkängorna, men med språket finns det mycket som vi alla kan göra.
Ja. Och i sin enkelhet, du var lite inne på det redan, Stella, men att i all sin enkelhet handlar det, tänker jag, om två saker. Alltså att vi måste komma ihåg att bjuda på språket, ge barnen språk, ge barnet ett liksom rikt språk, och när barn har språk så behöver vi skapa förutsättningar för barnet att själv använda det där språket. Så att bjuda på språket, ge språk och sen se till att barnen själv kommer åt att använda det.
Ja, att ge dem det liksom verktygen.
Ja.
Nå, vad betyder det helt konkret? Hur kan man stödja det här barnets språkutveckling? Hur kan man få in det kanske så där i vardagen på ett naturligt sätt?
jag tyckte jättemycket om det där du sa, Anna, om att bjuda och sen låta dem festa med språket. Jag till exempel i mitt jobb ordnar vi så här rimlekstunder. Nu under corona har vi ordnat det via skärm, vilket är jättemärkligt att träffa ett gäng barn så här via en dator och så försöka få dem att studsa och snurra och hoppa och krypa och vifta med armarna och med fingrarna. Att vi jobbar mycket med rim och dikter och så kombinerar vi det med rörelser. Så att jag visar vad jag menar när jag är en flaxande flamingo. Och så spretar jag med benen och så bugar jag till sist. Så att visa att det här kan jag. Jag har en sån här jätterolig ramsa. Och nu ska vi leka den tillsammans. Då bjuder jag. Hej, kom med och lek med mig. Och sen säger jag, hur skulle den kunna röra på sig? Då får de säga och visa att vad har de fått av det här. Och så blir det. Den dikten till exempel blir barnens, den här flamingobaletten att ställa på.
Absolut.
Och jag tycker att det där att göra det med glädje, det är liksom en viktig del för mig i mitt jobb med att bjuda. Men sen finns det förstås i vardagen en massa också mycket mindre spektakulära sätt att bjuda till språk.
Mm. Till exempel tänker jag att det handlar igenom den här medvetenheten, men att vi hela tiden egentligen sätter ord på det som händer kring barnet. Att när barnet är riktigt litet så handlar det ju om att barn behöver höra de här orden om och om igen för att ta dem till sig. Så att det där, när vi tar ut kaveln ur understa lådan så säger vi att månne kaveln är här i understa lådan och ser du bara här satt jag den här röda bilen i stolen och så vidare. Att vi använder ett sånt här så att säga språk som beskriver den värld som finns kring barnet. Att vi inte säger hela tiden bara att sätt den här dit och kom hit och där finns. Alltså att vi bjuder igen på de här orden som finns där. Och framförallt tänker jag bjuda på det som barnen intresserar sig för. Vi delar uppmärksamheten och det där går liksom utforskar tillsammans nyfiket det som barnen är intresserade av. Men att jag tänker att barn behöver sådana så att säga förstahands erfarenheter som vi sätter ord på. Alltså, de behöver uppleva hur det är att gå på torget och så sätter vi ord på det som händer på torget. Och de behöver uppleva en liten skogspromenad och allt vad som finns där, kottar och det där, myror och trädkronor och sus i träden. Och att vi liksom berättar om det som finns där omkring och gör dem nyfikna och tittar liksom, ser ur barnets perspektiv på vad som intresserar dem och gör dem nyfikna.
Precis.
Där skulle jag säga att man har nog som förälder, om man har lugn och tid att själv ta en sån där nyfiken inställning, så då får man ju just den där upplevelsen tillsammans med sitt barn, att man upplever saker som om det skulle vara första gången och helt nytt. Mm. Att en skogspromenad är inte bara att gå omkring och höra fåglar, utan hörde du, vad var det där för ett ljud? Inte vet de ju kanske att det är en fågel. Mm. Men alla uppfattar vi olika ljud, olika färger, olika strukturer och vad det nu allt heter. Och att man kanske måste anstränga sig för att klättra över en sten. Men när du gör det med ett litet barn så märker du att det här är inte bara någonting som man gör. Utan att fundera. Mm. Och då när man öppnar ögonen för det där nyfikna upptäckande. Mm. Så då märker man ju att det finns så mycket mer än bara träd och fåglar, utan färger.
Och det, Maja, som du var inne på, egentligen sinnena. Att vi tar sinnena med oss. Att det där barn upplever sin värld, de smakar ju på allting och de känner på allting och de tittar omkring sig och så här. Att vi kan lära dem att stanna upp och lyssna och så vidare. Så att, det där, så att de här sinnena skapar de här erfarenheterna väldigt starkt och då kan vi ta fasta på det.
Mm.
Ja.
Att man utforskar upptäcka tillsammans
med
barnen.
Ja, det här låter ju nu plötsligt ganska avancerat, men på riktigt är det liksom väldigt så där vardagliga saker. Och det där, det som jag det här börjar med att stanna upp inför just det här att när vi klär på vanten så säger vi att det är vanten och vi sätter den på handen och så pratar vi om handen och så finns handen där och vanten där. Mm. Och vi bjuder på det många gånger så får det ett basord för ord. Men sen om vi går in på den här andra biten, alltså det här hur vi så att säga själva erbjuder barnen förutsättningar att använda språket, så där tror jag att åtminstone en kärna i det hela är hur vi ställer frågor till barnen och hur vi formulerar oss. Att om vi vuxna, vi är på något sätt världsmästare på att ställa frågor till barnen där barnen har möjlighet att svara bara ja eller nej eller nicka på huvud kanske. Att när vi ställer de där frågorna, att aha, hur kommer det sig eller hur tror du att det var på det sättet? Eller att berätta. så då inbjuder vi till en sån här ömsesidighet på ett helt annat sätt än om vi frågar att aha, var det roligt på dagis eller var det här en bra bok. Så att jag tror att här finns en sak, och sen kanske det där att om vi så att säga med hela vår kropp eller med våra ögon eller med vårt ansikte visar barnet att vi är intresserade av vad barnet berättar eller säger, och vi stannar upp och lyssnar så där aktivt så här, så tror jag redan det skapar en känsla hos barnet av att hej, att det som jag säger är meningsfullt och jag är en sån här liksom kompetent meningsskapare här tillsammans med den här som jag bryr mig om.
Mm. Mina egna barn går i skolan i lågstadieklasserna. Så, men jag får när du pratar om det här en sån här liten, på något sätt, som en flashback eller en känsla av hur det var när de var små. Att faktiskt, nu när mina barn är ganska stora och klarar sig riktigt bra själv utan mig, så då blir det lätt så att vi är ganska mycket här uppe liksom, mellan öronen när vi pratar med varandra. Men visst behöver en 7-åring ändå ibland ganska mycket hjälp så där handgripligen. Men kanske just det där att ta de där sinnena med. Och det här är säkert för den som nu idag har småbarn. Du kommer inte bort från det, det är sinnen. Och det, du är hela tiden ganska tätt med det där barnet. Så då kan det ju låta lite präktigt att säga att upplev och ha gemensamma stunder med alla sinnen. Men jag måste faktiskt säga att nu är det ju i efterhand. Det är det som gör den där tiden väldigt, väldigt speciell och unik. Att man får vara nära.
Mm.
Så att jag vet att det här är ju inte kanske vad man vill höra när man är hemma med ett småbarn och det är kladdigt och allt. Men det är de där stunderna som är på något sätt jättevärdefulla i den där tiden med ett litet barn.
Ja.
Att sinnena är så med hela tiden. Och det kan försvinna, speciellt i många jobb som idag, att man är mycket så här sittande vid en skärm. Mm. Men vi människor är ju ändå liksom sinnesvarelser.
Mm.
Någonstans är det där väldigt typiskt hos människor. Att vi upplever saker med sinnen. Och vi människor kan dessutom sätta ord på det. Och ge ett språk för det.
Ja.
Det här med läsning. Så det vet ni nästan alla. Att det är bra med tanke på språket. Men varför är det viktigt att läsa för barnet? Och sen om man, eller jag har åtminstone hört kanske några som säger att mitt barn är inte så jätteintresserad. Så här. Hur tänker ni att man får barn är intresserad av böcker eller läsning?
No, mitt bästa tips är kanske det där att skaffa böcker så att ni har dem till hands där hemma. Och det kan man göra antingen genom att be att få såna i present till födelsedagar eller andra högtider. Eller skaffa själv om man har möjlighet, men absolut att gå till biblioteket och låna så mycket som du bara täcks. Och det här är, tror jag, för många föräldrar. Så då när man får sitt första barn så kanske man aktiverar det där bibliotekskortet på nytt. Och där på bibban får du tag på jättemycket fint och nytt. Och nu förstås när det är corona så måste man kanske lite bemöda sig om att faktiskt ta sig dit och leta rätt på den där hyllan där de har liksom ställt fram ett litet urval. Men om man lite gör det där lilla extra så kan man också reservera böcker. Då får du ta hur mycket som helst nästan. Och barnböcker, åtminstone här i Helsingforsregionen, så har ingen förfalloavgift. Utan sen när förfallodagen kommer så får du en påminnelse att lämna den tillbaka. Men du behöver inte betala några böter om den blir sen. Så du kan hålla samma bok ganska länge om det blir en älsklingsbok och läsa den på nytt. Jag skulle säga att barn blir intresserade av det som de har liksom möjlighet att hålla på med. Mm. Att om det finns leksaker, legobitar, så börjar de kanske leka med det. Och om det finns böcker så blir de kanske intresserade också av det. Och om du sitter och bläddrar i dem tillsammans och tittar och pekar.
Jag brukar också säga att håll böckerna lättillgängliga för barnen. Från de liksom första stund så finns det tillsammans på den där mattan när barnet, det helt lilla babysen ligger där på mattan. Så tillsammans med skallrorna och den där mjukisdjuren så finns där också böcker. Så att de hör till livet på något sätt från första stund. Och det där, jag kan berätta ett helt konkret exempel på det här med lättillgänglighet. Jag brukar ibland besöka alltså familjekaféer och det där, när jag talar om språk så brukar jag nästan alltid ha med mig också en kasse eller en kappsäck med böcker som det där, de här barnen och föräldrarna får bläddra i medan vi samtalar. Och det där, sen hade jag med mig en kappsäck med böcker. Och så öppnade jag den. Den stod på vid gavel och så satt vi och pratade med föräldrarna. Och det där, när jag tittade över axeln så hade en liten krabat krupit upp i min kappsäck och satt och tog för sig.
Men
det där, så att jag tänker att det var ett ganska konkret exempel på att när böckerna finns så väcker det intresse och nyfikenhet.
Och sen på sikt så kan man resa vart man vill med en bra bok.
Ja.
Men riktigt när du sa det där om babysar, att det finns ju så här mjuka böcker också av tyg. Och i vår familj har vi haft en sån här jättekär bok om Molly Moose som gör sig redo att gå och sova. Och den fick följa med ganska länge så att vi läste den för gosedjur också. Men den började med när mina barn var bebisar.
Jag har alltså någon gång hört om att det kanske inte är så bra att ha högläsning före läggdags. För att då var liksom tanken där bakom det att barnen kan uppfatta att när man läser till mig så då är det sådär att man ska liksom somna och det kanske, och kanske därför så kan de få en uppfattning om man har gjort det jättelänge att det kanske är tråkigt och att av läsning så somnar man. Är det här någonting som ni tycker att är sant eller falskt, eller vad har ni att säga till det här påståendet? Har Maja några tankar där?
Nu vet jag vuxna också som ibland läser för att komma till ro och varva ner och då kan en bok fungera som ett sömnpiller och det behöver inte betyda att det är en tråkig bok, men det är ju inte antingen eller, utan man kan läsa många gånger under dagen. Men själv tänker jag att, och det här beror säkert lite på barnets ålder, att ibland kanske det är så att du har svårt att komma till ro på kvällen. Och då tycker jag det är jättebra om en bok, en trygg berättelse, en favorit, en älsklingsbok kan hjälpa dig att komma till ro. Och kanske också att den där stunden när man ska krypa i säng och man läser i sängen eller sitter i soffan, att det är då man är så där tätt samman och kan varva ner och fokusera tillsammans på boken. Men om du ska uppleva en bok så där liksom med action och allt möjligt spännande och roligt, då kanske det inte är den boken du tar när du ska gå och lägga dig, för då kan det vara att det blir lite utdraget sen igen. Att jag tänkte först när du började ställa frågan att du menar att oj nej, att inte ska man nu läsa för att då får man inte sömna, det är så spännande.
Ja just det, ja.
Men jag tror att åtminstone människor i min ålder har säkert vuxit upp med det där. Man läser en godnattsaga och jag har hört att det har blivit lite ovanligare idag. Men att fortfarande är det ganska många föräldrar ändå som läser godnattsaga. Det blir en ritual som ger trygghet och sånt är ju alltid bra. Men om det känns som ett måste, så då måste man fundera om finns det en annan bättre stund på dagen eller kvällen att läsa tillsammans.
Precis.
Man gör på det sätt som fungerar bäst.
Exakt, det finns ju inte något rätt eller fel.
Och också att hitta ett sånt sätt som det känns trivsamt att läsa. Det blir som ett måste varken för föräldrar eller för barnet.
Det där är bra, Maja, att du säger det där. För att jag tror att om vi läser med nyttan före så blir det inte så bra. Att vi ska nog sådär som du sa läsa med glädjen före. Så att det där, så då ger det också ringar på vattnet, tänker jag. Att det där. Att om vi själv känner att det här är roligt och det här vill jag göra med mitt barn, så blir det på ett annat sätt än om man tar den där boken för man vet att man borde.
Jag har till och med hört om en förälder som läste en godmorgonsaga för sitt barn.
Ja.
Att man kan hitta på sina egna sätt. Men det är förstås så att det tar ju lite tid. Att man behöver ju tid för det här också. För läsning. Och då är det liksom, om det ska bli en rutin så kanske det är bra att fundera att vad sitter det bäst i er vardag där hemma.
Ja, jag träffade en gång en förälder som kände att hen hade svårt att hitta på någonting att säga åt sitt barn, att vad ska jag tala om, alltså det här handlar om en ettåring och det där och så vidare. Sen när vi hade samtalat lite hit och dit så sa hen sen att hej, men det där med böcker är bra, då har jag ju någonting att utgå från och då vet jag vad vi kan tala kring. Och så jag tänker att det kan också vara en sån här inspirationskälla på det sättet, att man får någonting att tala om när det finns allt möjligt att titta på och fundera över.
Och det finns ju faktiskt böcker om vad som helst. Att om du är teknikintresserad så hittar du små pekböcker om maskiner i hemmet och så står det brum, pling, hallå på de olika apparaterna. Och om du är intresserad av djur, om du är intresserad av, jag vet inte vad, blommor, färger, så det här är ju kanske att det som man själv som förälder intresserar sig för att lite bekanta sig med. Finns det några roliga böcker om de här ämnena och gå till vibban och roffa en liten hög och så tittar du att vad lockar dig att läsa. Att om någon frågar vad tycker barn om, så det är ju så olika. Men det som du blir ivrig över som vuxenläsare, så det kommer troligen att snitta på ditt barn, eller barnet kommer att märka att okej, det här var någonting som som du var lite ivrig över, och det märks.
Ja. Och sen finns det ju föräldrar som säger att de vet inte riktigt hur de ska tala om det som de har läst om och så vidare. Det där vi har som sagt, på Folkhälsan har vi utarbetat ett sådant material som heter Fille. Där vi har häften som liksom kryllar av förslag på vad föräldrar och barn själv hemma tillsammans kan göra och leka. Och där har vi också förslag på böcker som de här föräldrarna faktiskt får låna ett helt läsår. Och det där, och till alla böcker och till alla texter som vi har i de där häftena, där finns lite sagor om två mjukisdjur också och så här, så det där, så har vi satt förslag på frågor som man kan prata kring den där texten. Och där har vi försökt lägga in också ganska så där mångsidiga och olika frågor, att det inte ska bli som ett sådant förhör, att man upplever att min förälder vill veta om jag verkligen har lyssnat noga, utan mera sådana saker som liksom relaterar till barnets eget liv. Eller till exempel om en humla flyger i en saga, så kan man stanna upp och tillsammans fundera på att hur kommer det sig att humlor flyger och så vidare. Att man kan liksom fundera kring de där fenomenerna, de där, att det är inte alltid bara frågor kring ord och handling, utan relaterat till barnets eget liv och till funderingar kring vad som händer.
Ett lite större barn börjar kanske också självmant att fråga, vänta, vad var det där nu då? Och så börjar diskussionerna om det alltid. Pratar och kanske kan ge en förklaring. Sen det som jag tänkte också, att rim och ramsor är ju jätteroliga. Och det finns sådana här rim- och diktböcker. Jag har en som heter Lilla barnkammarboken. Sånger, rim och ramsor för hela kroppen. Och i den så står det också små förklaringar att hur du kan göra med fingrarna när du läser en ramsa om tummet och slicket bort och vilka kroppsdelar man kan peka på eller titta på i någon ramsa. Så då kan en lässtund också bli en lekstund.
Precis.
Kanske det är inte så avgörande att det är en bok, men den har också jättefina bilder, så att den lever med sen högre upp i åldern också. När barnet själv lär sig att bläddra och titta och välja.
Det är ju ganska många barn som lever i tvåspråkiga familjer. Hur påverkas den här språkutvecklingen om barnet har vad heter det, flera språk i sin omgivning? Och kan man då stödja på något vis den här tvåspråkigheten?
Ja, och du talar om tvåspråkighet, och förstås talar vi ofta om tvåspråkighet om det finns två föräldrar som talar olika språk, så då blir det i praktiken kanske det, men, eller i princip åtminstone det, men jag har mer och mer börjat tala om flerspråkighet, för tvåspråkighet är också flerspråkighet, och jag tänker att man har ofta mycket mer än tvåspråk i sitt bagage, att jag tror att det är vi vuxna som ganska mycket tänker så här enspråkigt, att ett språk i taget, men barnen märker ju ganska fort att det finns, om vi bara liksom låter dem upptäcka det och det där och synliggör det tillsammans med barnen och är nyfikna på det tillsammans, så märker de att det finns ganska många språk. Och egentligen nu igen hänvisar jag till de här familjekaféerna som jag har besökt och där jag har fått träffa föräldrar, så där är det många föräldrar som familjer som har det så att den ena talar ett språk och den andra ett annat språk och sen talar de sinsemellan ett tredje språk, och så finns det någon mor eller farföräldrar som talar ännu ett språk, att det där. Så att det börjar se ganska, ska vi säga, så där mångbottnat ut nu för tiden i de här familjerna. Men att jag förstår vad du menar när du säger att...
Jag ska kanske börja prata mer om flerspråk.
Men att jag tänker ju absolut att det här med flerspråk är en rikedom. Det är helt enkelt alltså ett bredare... ska vi säga, bredare förutsättningar för tanken när man har flera språk omkring sig och man kan relatera dem och man förstår att inga språk är ju liksom identiska, så att det där, och man får ju en helt annan möjlighet att också socialt umgås. Det finns liksom egentligen bara fördelar med att ha flera språk, så att det ska vi absolut understöda. Och sen ska vi samtidigt komma ihåg det där som vi kanske var där i början tala om, att varken språkutveckling eller flerspråkighet är gratis. Så att om vi har flerspråk, om barnen har flerspråk i bagage, så gäller det för oss att medvetet stödja alla de språkerna som vi vill att barnen utvecklar. Men att flera språk i sig är ingen, liksom, är ingen hinder. Att det är att barnen liksom får bökigt med ett av sina två eller tre språk, eller hur många språk det nu finns, så handlar det aldrig om närvaron av de här andra språken, utan det handlar alltid om frånvaro på ett eller annat sätt av just det språket som det blir utmaningar i. Sen tänker jag, när det handlar om flerspråkighet, så vill jag ännu säga att det handlar ju om våra vuxnas val. Du var Maja inne någon gång på, du sa att det är liksom vi vuxna som väljer väljer för barnen. Och det där, om vi väljer att barnen ska få möjlighet att utveckla flera språk, så då är det vi som liksom måste ta konsekvenserna av de här valena. Att det där, att vi kan inte lämna det på barnen och tänka att det här barnet ska till exempel skola på svenska, och så märker vi när barnet är 5 eller 6 att hoppsan, att hur är det så här att barnet inte lärde sig, utan att då är det vi som behöver se till att barnet får ett språk som fungerar. Men att absolut tänker jag att det är en möjlighet för barnet, och det handlar om våra resurser och hur vi så att säga stöttar barnen i de här olika språken.
Är det så att om man då väljer att vi säger att ena föräldern ska prata svenska med barnen och andra finska, så är det så att det är jätteviktigt att vara konsekvent, att den här som ska prata svenska så pratar endast svenska, och sen den här då, till exempel, som ska prata finska pratar bara finska.
No, det är väldigt liksom tydligt och enkelt, och för barnen, jag skulle säga att ju yngre barnen är, desto tydligare och liksom naturligare blir det för det här barnet om vi håller oss. Så jag tycker att det fanns en tid när vi talade liksom att en vuxen ett språk, och det är ju liksom, jag skulle ändå fortfarande säga att det är en användbar strategi. Precis. Sen ska vi ju inte vara liksom rädda för att ju mer språk desto bättre ska vi tänka samtidigt, tycker jag. Att vi ska inte vara rädda för att läsa en bok på så att säga fel språk för barnet. Utan då kan man säga att det här är på pappas språk eller det här är på mammas språk. Att vi ska välja den. Att vi liksom också visar att det finns de här olika språken, och så smakar vi och så läser vi. Och så kan vi liksom diskutera kring den där texten i den där boken på det språk som vi vanligtvis brukar använda med det här barnet. Att det där vi skulle säga att nej, det går inte, att det här är på pappas språk, att det kan vi inte läsa. Utan säga, ja precis, det här är pappas språk, att det läser vi om du vill. Så att det där, så att jag tänker att det är nog väldigt tydligt för barnet att vuxna använder sig av ett språk. Och det där. Och sen förstås när de blir äldre så blir det kanske liksom, när de ser att det finns andra, men så länge som barnen är, och det här säger jag nu mest på av erfarenhet, ska vi säga så här, jag liksom lägger mig nu in på någon sån här liksom på vissa forskningsresultat och så här, men att den erfarenhet jag har är att om vi är tydliga med att använda ett språk med barnen när barnen är riktigt små, så blir det också väldigt tydligt för dem, och då ser de att världen ser ut så här, att den här människan talar på det här sättet och den här människan talar på det här sättet.
Ja. Jag funderar på någonting här när du pratar om det. Det händer ju ibland i familjer med två språk att barnen börjar tala det ena språket, så tar det länge innan det säger ett ord. Att den börjar kanske prata svenska, och så tar det flera år innan den börjar prata finska, fast den andra föräldern talar finska. Och det här är väl ganska vanligt, så att det kan man också komma ihåg, att du kommer inte märka bums direkt på en vecka att yes, vi gjorde rätt, eller yes, det här fungerar. Och det är ju lite trist, för att det är på samma sätt också med läsning och böcker. Du kommer inte märka bums direkt på en vecka när du har haft de där pekböckerna framme där på golvet på lekmattan, att nu blir mitt barn intresserad. Så det här är kanske, jag vill liksom trösta den som undrar att men vi gör ju det här, och varför ser vi inte några resultat? Att språket är osynligt, men det händer saker som vi inte ser. Och vi liksom sår små frön när vi pratar och aktiverar och läser. Och det kan hända att det liksom slår rot någonstans inne i det här barnet. Och det barnet bär med sig de här språken och den här kontakten med de där språken också senare. Så att du kanske inte skördar frukterna av dina insatser just idag eller imorgon eller om 2 år. Men du har gett det där barnet någonting. Du har bjudit på ett språk till och ett perspektiv till. Och det känns kanske lite sorgligt för den förälder som aldrig får höra barnet säga ord på sitt eget språk. Men det kanske kommer en dag ännu. Och du har ändå gett det där som är ditt hjärtespråk. Alla språk är värdefulla. Jag tänker också att just finska och svenska till exempel, så backas ju upp jättemycket i vårt skolsystem och i all vår litteratur. Men det finns många andra språk som inte har en lika stark sån här litterär tradition. Så tänk på att om ditt språk är ett sånt att du inte hittar böcker på bibban på det språket, så berätta berättelser då. Eller liksom språka på alla andra sätt du kan. Och jag fick faktiskt höra för några år sedan på ett seminarium att det var en somalisk kvinna. Så hon hade faktiskt valt att skriva ner sin mormors berättelser och sina föräldrars berättelser och ge ut dem i bokform. För då fanns de att läsa. Att när vi uppmuntrar alla att också läsa på sina egna hemspråk, om det inte finns en bok, tänk, de hade faktiskt ansträngt sig för att göra den. Så att om ett språk som du har med dig sedan länge men du inte hör och använder så aktivt runt omkring dig, att du känner att det börjar försvinna, och ska jag faktiskt då liksom använda det här språket med mitt barn, eller blir det vårt hemliga språk bara hemma? Så tack vare nätet så kan du också hitta mycket idag.
Precis.
Som gör att alla möjliga språk känns relevanta. Och inte bara det som barnet kanske ska gå i skola på. Att om du har starka hemspråk så är det inte ett problem. Skolspråk är ett annat, tycker jag. Att vi har ändå skolor som satsar så mycket, och daghem också som satsar så mycket på det där språket man talar där, att alla borde få stöd också för det. Utan att det ska kännas att ett annat hemspråk är på något sätt besvärligt, utan tvärtom, alla språk berikar om man får dem.
Det där, när du pratar, Maja, så tänker jag på en sån här sak, att det där, att det finns ju också kanske en myt om flerspråkighet, att man måste vara på något sätt liksom fiffig eller ha förmåga att lära sig. Men att där säger nog både hjärnforskning och forskning överlag att det handlar inte om en förmåga, utan det handlar om ett behov. Att barn lär sig liksom så många språk enligt sina egna förutsättningar som barnet själv upplever att det är viktigt att lära sig. Och där tycker jag kanske finns en sanning för oss vuxna. Alltså, att hur skapar vi en upplevelse hos det här barnet att det här språket är viktigt? Och allt det där som du berättade om just, Maja, så tror jag handlar om det. Och sen finns det också den här grejen när vi nu talar om det där att man ska hålla sig till ett språk. Så jag tror att just i de här familjerna där, eller just sådana barn som kanske börjar tala först ett språk och sen börjar ta till ett annat språk, så då kanske man får upplevelsen som vuxen att det här barnet kan inte ha andra språket. Och då börjar man liksom byta till det språket för säkerhets skull, så att barnet säkert ska förstå eller säkert. Och då gör vi ju kanske som vuxna den kullerbyttan, alltså att vi signalerar mellan raderna för barnet att det är inte så viktigt för dig att lära dig det andra språket. För jag kan ju byta till det här andra språket när jag tror att du inte liksom hänger med eller förstår. Så att det där, och det här tänker jag syns ganska mycket. Det finns en viss osäkerhet, tänker jag, för säkert alltså förstås i hemmen, men också bland pedagoger. Att det där de liksom byter till, om vi nu talar finska svenska här nu, så byter de liksom till finska när de tror att barnen liksom känner sig tryggare om de tar till finska. Istället för att fundera på att hur ska vi göra det här barnet tryggt nu utan att byta till finska. Att det finns mycket vi kan göra, och den här tryggheten tänker jag att alltid är utgångspunkt för välbefinnande, så att det måste vi måna om. Men att det ligger inte alltid i det där att vi ska byta språk, utan vi måste fundera på hur vi gör det istället. Och sen en annan sak som jag satt och tänkte på här handlar om just det här att när vi tänker flerspråkigt och vi har barn har till exempel ett eller två hemspråk, så när de här språken är så att säga starka hos de här barnen, så fungerar det ju som språngbräda till, liksom, till nya språk och följande språk och så vidare. Så att det där vi ska tänka att vi behöver där hemma erbjuda barnen de här språken som vi talar med dem och stärka dem där hemma, så har de helt andra förutsättningar att också ta till sig fler språk. Att det handlar aldrig om att det skulle liksom bli för mycket språk i barnens hjärna, att det, liksom, det finns inga luckor, liksom sådana, vad heter det, utrymmen som fylls och sen ryms det inte mera, utan det handlar, det är egentligen precis tvärtom. Så när du har ett rikt språk att utgå från, så kan du lära dig mer.
Ja. Hur vet man om barnets språkutveckling är normal? Och vad ska man göra sen om man kanske tror att det är någonting? Var söker man hjälp?
No, det här är ett väldigt brett område, skulle jag vilja säga. Och sen måste vi ju komma ihåg att det här med, så som du sa, normal, hur det brukar vara, så det fönstret är nog väldigt brett också. Att barn är olika i olika situationer. Och de talar olika mycket och förstår olika mycket med olika människor. Att det är liksom inte så där ett i ett med den här saken. Och det där. Och barn är olika. Liksom också den här, ska vi säga, de går igenom samma utvecklingsvåge, men den kan se liksom tidsmässigt väldigt olika ut. Så att det finns liksom inget helt entydigt svar här. Men det där, jag skulle säga så här, att om man som förälder är orolig, så tänker jag att den här oron räcker till att fråga. Att fråga på rådgivningen helt enkelt av hälsovården där. Att jag funderar på en sån här sak. Så att man ska liksom inte förbise sin oro, men samtidigt ska man komma ihåg att alla vi människor är olika och vi utvecklas olika och det ser olika ut i olika situationer. Så att vi ska liksom inte, sen tänker jag kanske en sån här, vi säger att vi ska aldrig jämföra enspråkiga och flerspråkiga barn till exempel.
Nej, precis. Mm.
Och till och med i en och samma familj så kan syskon ha olika takt i vad de lär sig och vilket språk, om man har flera och så här.
Ja. Men man ska inte förbise sin oro, men att det kan se ut på väldigt många olika sätt. Sen finns det ju helt sådana här, tänker jag, sådana här tumregler kanske, att en ettåring börjar så småningom säga sina första ord och att en tvååring kanske säger tvåordsmeningar, men att familjen förstår eller de riktigt närmaste förstår barnen, men att det där, men att den som inte känner barnet så bra förstår inte ännu, och det är så som det brukar vara. Och sen treåringen kanske säger treordsmeningar och så småningom börjar också utomstående förstå och så vidare. Så att det finns nog sådana här tumregler, men att det är väldigt nog så där vida.
Nu är vi i slutet av vår podd och det är sommar nu, och det där många har säkert redan ledigt från jobb och kanske från skola och dagis. Har ni något helt konkreta tips på böcker eller ordlekar till exempel som man kan läsa eller hålla på med nu under sommaren?
Jag hoppas ju jättemycket att det ska bli fritt fram att gå på torget och uppleva stadens olika rum. Så jag vill tipsa om en bok som heter Rassel, prassel, strössel, poesi om stunder i stan. Här finns jättehärliga dikter om att gå på kafé, om att äta en bulle, om att lyssna på stadens ljud och se hur det plaskar i fontänen. Så det är ett fint tips. Det finns också en som heter Rassel, prassel, promenad, och den handlar sig mer om naturen. Så om man lufsar iväg ut i någon skog eller någon stuga så kanske man tar det med sig och upplever naturen via poesin. Och sen vill jag också tipsa om en bok som inte är en poesibok utan en berättelse. Den heter Ginkgo och det finurliga fröet. Det är en bilderbok om några små djur som planterar ett frö och vad som händer sen. Så jag tycker att ladda upp med lite böcker. Om du har ett sommarställe så besök den där bibban där på orten och se att vad ni skulle kunna låna med er. Så man kan ta en bok med på strandfilten eller när man går på parkhäng. Eller om det regnar så kurrar man sig inne i en koja och bläddrar. Och ser om du upptäcker någon ny favorit som hänger med ända till hösten.
Jag skulle kunna tipsa om man vill ha lite inspiration och nya idéer för lekar. Så man kan gå in på Folkhälsans lekdatabas, lekar.folkhalsan.fi, och bläddra omkring där och titta. Man ska inte avskräckas av att det heter språklekar, för det är vanliga roliga lekar, men det är dessutom språkligt kanske så det är inspirerande.
Ja, just det.
Ja, så dem kan man gå. Och sen kan jag nu ännu säga att folkhälsan.fi/fhille, om man vill gå in och bläddra bland de där häftena där det finns förslag på lekar som man kan göra hemma tillsammans med sina barn. Så där finns 40 häften med lekar som man kan titta.
No, men ser du?
Ja.
Där har man inte ens, man får fortsätta in på hösten där så mycket sen om man börjar nu till sommaren.
Och jag ännu säger som en slutkläm att allt som man gör tillsammans med sina barn som gör att man har roligt och att man är tillsammans och kommunicerar och upplever saker, så allt det där så är ju också språk. Språket är liksom strösslat och inbäddat i allting. Så om man vill stärka sitt barns språk så allt vad man gör tillsammans aktivt, pratandes och språkandes, så det stöder och stärker.
Tack Maja för det där. Det var en bra slutkläm.
Tusen tack Nanna och Maja för en jättefin diskussion. Tack för att du har lyssnat på Hemma med små. Det här avsnittet var det sista för den här säsongen, men vi kanske gör flera avsnitt någon gång i framtiden. Under våren har vi spelat in 16 avsnitt med olika teman som berört föräldraskap och familjeliv. Till exempel amning, dagisstart, parförhållande, sexualitet och återgången till arbetslivet efter familjeledigheten. På hösten hoppas vi att vi kan ses på Lilla luckan igen. Ha en riktigt skön sommar och njut av era små.
Tack för att du har lyssnat. Den här podcasten är ett samarbete mellan Luckan, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan och Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs. Ifall du vill veta mer om familjekaféverksamheten på Lilla Luckan eller få annat stöd som vi erbjuder småbarnsfamiljer, så har vi satt in nyttiga länkar i podcastens beskrivning.